Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Spotlight.
Tid är viktigt, det har det alltid varit, men det har ju blivit lite grann som ett gissel för oss i dagens läge. Men som jag brukar säga, man bara håller tiden så tappar man inte tid heller, utan det gäller att passa på och följa med. Jag är ju tyvärr väldigt, följer med tid och använder klockan nästan hela tiden. Så man vaknar på nätterna och tittar på klockan, det gör jag.
Det är fullt med stolar i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet i Stockholm. Men det är inte mat som vankas, utan invigning av utställningen I tiden. Kungliga klockor från 400 år har samlats till den här utställningen i Bernadotte-våningen. Det markerar starten på firandet av kungens 70-årsdag den sista april i år. Utställningens ur tickade redan under William Shakespeares levnad. Denne Shakespeare som är med överallt och som ju också är jubilar i år. Det är 400 år sedan han dog. Och för 2 veckor sedan firade vi ett annat jubileum, om än betydligt blygsammare. Spotlights ettårsjubileum. Och då var den brittiske skådespelaren och Shakespeare-kungen Kenneth Branagh gäst. Så vad passar väl bättre idag än att fortsätta med ett annat jubileum och låta den riktiga kungen, Carl den 16 Gustav, vara med på ett hörn i Spotlight tillsammans med den här utställningen om kungliga klockor under 400 år som han själv tagit initiativ till.
Spotlight, en kulturpodd från Sveriges Radio med Kerstin Berggren.
Vernissagepubliken är på plats och får lyssna till medlemmar ur Kungliga hovkapellet som spelar Klockan ur symfoni nummer 101 av Josef Haydn. Här sitter kungen, drottning Silvia, kronprinsessa Victoria och prinsessan Kristina, fru Magnusson. Det som börjar mycket högtidligt visar sig bli en mycket avspänd och glad vernissage med ett mycket speciellt inslag. Ett helt nytillverkat instrument som består av olika klockdelar ur slottsurmakarens förråd. En överraskning för kungen. En mycket viktig person idag, det är du, Sofia Reuterdahl, slottsurmakare sedan 3 år tillbaka. Du är också ansvarig för det här nya instrumentet och är inblandad i dagens vernissage. Hur är det att vara slottsurmakare? Om vi börjar där.
Ja, det är ju ett fantastiskt spännande arbete. Varje torsdag så går jag upp tidigt på morgonen och åker in till slottet, till Stockholms slott. Och börja mitt arbete i kontorsdelarna här på slottet innan den stora verksamheten börjar då. Och så drar jag klockorna då och tittar till dem.
Hur många är det?
Ja, totalt sett så är det ungefär 75 stycken. Så det tar hela dagen och det är många steg. Det är mycket trappor och jag får bära stegar och klättra, för en del klockor sitter ju högt upp på väggarna och andra får man sträcka sig till. Och så har jag min korg med mig med lite verktyg och alla nycklar, för de finns ju inte alltid vid klockorna, utan då bär jag dem med mig.
Vad är det för slags verktyg?
Ja, ficklampa är en viktig del här. Det är väldigt mörkt här på slottet. Även om jag går här på dagen så är ju gardinerna fördragna, så det kan vara väldigt, väldigt skumt.
Oj.
Så att, och sen antecknar jag ju. Sen har jag tänger med mig, jag har lite såna här rucknycklar och ja, man kan stöta på allt möjligt som man behöver, så den där korgen blir tyngre och tyngre.
Men du är alldeles ensam då?
Ja, så jag hämtar min nyckel i slottsvakten på morgonen och sen så går jag min runda.
Vad spännande det låter. Det låter som en sån här film, alltså man går in i ett slott alldeles ensam och så går du runt.
Mm.
Det är som en film.
Ibland så är man ju här väldigt ensam. För det här jobbet måste ju skötas året runt. Så jag är ju här varje vecka. Och då måste jag ju vara här även om det är helgdagar. Jag kan skjuta på det 8 dagar och sen komma tillbaka. Och då går i princip alla klockorna. Men annars så måste jag ju hit.
För de drar sig alltså?
Nej, men jag måste dra upp klockorna.
Ja, du måste dra upp dem.
Ja, de stannar. Loden går i botten på golvuren. Och fjädrarna har ju sin gångtid. Så ungefär på en vecka då.
Men när du ställer dem så att alla... Vi hörde ju kungen säga att han tyckte det var så roligt när han var liten. Särskilt att gå runt och försöka se om de slog samtidigt.
Ja.
Hur får du den här exakta tiden?
Jag drar klockan och ställer dem efter någorlunda rätt tid. Men det är ju inget ändamål att klockor som är 300 år ska gå som ett atomur. Men man kan ju komma lite nära i varje fall. Så det kan ju vara lite orimliga krav tycker jag som man ställer på dessa gamla klockor som ska visa tiden. Nu sista veckorna har det varit väldigt kallt och det har påverkat klockorna. Det blir torrt i luften och de har fortat sig väldigt, väldigt mycket. Så de har gått före och en del har också stannat. Så det har varit ganska krångligt de sista veckorna.
Nu står vi bredvid det här nya instrumentet som du har varit med och byggt.
Ja, det här har varit ett lite roligt sidoprojekt faktiskt. Det har ju varit lite som en överraskning, om man säger så, att göra det här inslaget i invigningen. Man hade en tanke först att jag skulle bidra med någon klocka här från slottet som vi skulle flytta hit till invigningen, som man skulle liksom, att den skulle ge ljud från. Men det går inte att flytta runt klockorna, då blir de tokiga. Då blir de krångliga. Så det ville jag inte att vi skulle ens prova. Och då fick jag den här tanken att man skulle kunna samla ihop klangskålar. Först så gick jag ner i källaren här på slottet. Mörkt med ficklampa och tittade i det som är magasinerat. Och jag kunde hitta några bra klangskålar. Men sen samlade jag ihop lite av varje. Och så träffade jag Leif Karlsson, slagverkan. Och han började spela på klockorna och valde ut då två skalor från de här klockorna då, som spelar både mörkt och ljust och ja, helt fantastiskt.
Så hade ni en snickare också?
Ja, och man var ju tvungen att fästa det här på något sätt. Så att, då behövde vi en bottenplatta, så att då gjorde jag en ritning och kontaktade en snickare som gjorde då efter måtten då, för att klangskålarna är i olika storlekar och olika, ja, så att det skulle bli någonting som Leif skulle kunna spela på. Snickaren heter Peter Dans som har då gjort den här, ja sammanställt, det är ju basen i instrumentet.
Mm. Och när man tittar på det här instrumentet så är det så roligt, för att det är verkligen som ett sånt här gammaldags fint, vad ska man kalla det för, slagbord eller vackert, och så är de här skålarna ovanpå, så att man blir väldigt nyfiken när det står så här alldeles tyst.
Ja, det blir man. Och det roliga är ju att när jag pratar med Peter, jag ringer till honom och berättar om det här, och han ser precis hur det här ska vara, och han säger, ja, det ska göras i det och det träslaget, och den ska vara kraftig, jag får liksom sammanfoga i flera bitar, och sen ska jag betsa den i mahogny. Han har inte varit här, han har inte sett det här bordet som sen, och det bara stämmer. Så att det, ja, det blev jättefint, verkligen.
Och det är så att, kommer du att stå kvar här eller kommer du att ingå i utställningen?
Det var ju som sagt en överraskning det här. Så att därom vet vi ingenting. Det hade varit roligt, för jag skulle ju önska att man skulle kunna få komma till utställningen och prova att spela på klockorna. Det skulle ju vara jätteroligt.
För det var ju när Leif visade det här alldeles nyss och slog, så är den ena, då var man tillbaka till mormors tid.
Ja, verkligen. Verkligen så är det ju. Och det här väcker så mycket minnen hos människor när man får höra klockor som man har hört hos mormor eller när man var liten.
Om vi skulle avrunda då med hur du som urmakare ser på, här är en utställning nu med alla dessa ur. Här har liksom de kommit till din arbetsplats, eller de finns här, men hur är det att gå runt där för dig?
Ja, det har ju varit en väldigt rolig tid här när klockorna nu har kommit till slottet. För att de här, många av de här klockorna är ju inte på Stockholms slott normalt sett, utan de är ju inlånade. Så att jag har ju varit med här och fått kika på dem bakifrån och inifrån och så under den här processen då, när utställningen har byggts och sammanställts, så har det varit jättespännande.
Så det måste ju ha blivit som en extra nästan utbildning för det, att få titta in så här, var det det? Under, liksom bakom.
Ja, det är ju spännande faktiskt att få se, för det är ju många klockor som är så otroligt gamla som är nu hittagna. Som man har kunnat bara se bakom montrar och så tidigare då.
Här visas över 50 kungliga ur, flera av dem för första gången från 1500-talet fram till våra dagar. Spännvidden är lika stor som mångfalden av stilar och uttryck. Tiden går och vi med den.
Ers Majestät, hur kom det sig att ni tog initiativet till den här utställningen?
I och med att jag går omkring i de här vackra salarna på slottet så vet jag att det finns många vackra klockor med många historiska, intressanta minnen och som man borde föra fram på lite mer specifikt sätt. Och jag går ju också förbi de här klockorna, kanske inte alltid kan stanna till och uppfatta deras värde, men när man plockar fram det enskilda urverket, den enskilda klockan, så berättar det mycket mer och vi kan verkligen gå in och se vad dess historia och dess bakgrund och så vidare. Så det är ju fantastiska att berätta.
Att ett av de första uren är med här på utställningen från 1500-talet.
Ja, det finns ju äldre klockor än så. Vi har väl kanske inte de allra äldsta klockorna. Det är väl sådana som kanske specialiserar sig och har unika samlingar och så vidare. Men det finns en del från den tiden också. Och det är klart att tid är viktigt. Det har alltid varit. Men det har ju blivit lite grann som ett gissel för oss i dagens läge. Men som jag brukar säga, om man bara håller tiden så tappar man inte tid heller. Utan det gäller att passa på och följa med. Jag är tyvärr väldigt, följer med tid och använder klockan nästan hela tiden. Så man vaknar på nätterna och tittar på klockan, det gör jag.
Och det var så intressant att höra om kungens erfarenheter som barn när de ställer klockorna. Det är att gå runt och höra alla klockorna slå på en gång.
Ja, det är klart. Det är inte alltid det händer, för alla klockor går kanske inte riktigt. Vi har ett par hundra klockor här. Men de som går har vi då en, nu börjar de redan slå här, urmakare som går en gång i veckan och försöker hålla klockorna i trim så att säga. Det är också det som ett en dag, de ska skötas om varje dag och då fungerar det bra.
Är det någonting som kungen tycker är väldigt viktigt att framhålla som vi inte ska missa när det gäller den här utställningen?
Nej, men jag tycker liksom, klockan förmedlar ju en tid, ja, till att börja med. Den, så att säga, den fysiska timmen, sen förmedlar ju det konstnärliga över årens lopp så att säga. Och det är det man kanske ska följa med i utveckling och sen fram till moderna klockor. Det har ju hänt kolossalt mycket och lite grann, jag såg i en annan katalog någonstans en annan klockutställning där man visar lite grann hur man tillverkar klockor. Man tänker på att de här, då för ett par hundra år så satt man ju och filade för hand varje kugg så att säga och komma på och få den att gå i rätt tid. Det är ju fullständigt otroligt. Jag vet inte hur man bar sig åt och räkna ut det här. Eller om det var en try and error. Så att sen de gjorde ett antal kuggar och så satte de ihop dem tills de fick rätt tid. Jag vet inte. Men det är klart att det fanns ju vissa mallar de kunde gå efter och så vidare. Men det var ju hantverk alltså. Hantverk, alltihopa. Och sen la man till det konstnärliga utanpå. Det här var urverk och sen kom det konstnärliga utanpå.
sa utställningens initiativtagare, kung Carl den 16 Gustav. Jag fångar in en av besökarna, före kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.
Vad säger du om att se den här utställningen?
Ja, men den ligger i tiden, får man väl säga. Dels därför att kungen ska fira sin 70-årsdag. Han har som valspråk för Sverige i tiden. Vi talar ju mycket om tid, att hinna, att inte hinna. Samtidigt så är ju också klockan för många statussymboler. Titta på alla annonser som finns för herrklockor inte minst. Och det är väl kanske egentligen det enda smycke en man riktigt kan tillåtas ha. Och det är ju en aspekt på det här med klockor och tid. Men sen har vi också det rent konstnärliga, det tekniska. Att tiden har ju fascinerat människor i alla tider. Och när man börjar prata om det här, och det var ju så tydligt också när utställningen invigdes, att det blev nästan lite fnissigt när man skulle säga att urintresserad. Och tekniken är ju äldre än vad vi förstående tror. Och men än idag så har ju många som har glädjen av sommarstuga har ju ett solur på tomten, det hör dit. Och så går man runt så kan man följa dygnets rytm. Så det här med tid, det är ju någonting så högt påtagligt men också någonting filosofiskt.
Och det var ju så tydligt i alla talen här, även i kungens eget tal och ja, vem som än talade, så var det nästan ordvitsar hela tiden att språket innehåller verkligen mycket av det här med tid.
Ja, det är ju så. Och när, nu är vi precis i början på utställningen. Det finns ju mycket kvar att se. Bara du och jag är i det rum där utställningen börjar. Men det här föder ju nya samtalsämnen. Och det är ju, kan man säga, det optimala med en bra utställning. Att det föder nya tankar under tiden som vi går runt. Och även efteråt.
Och inte bara nya tankar, utan här fick vi också höra ett nytt stycke, musikstycke på ett helt nytt instrument.
Och det var riktigt, riktigt vackert. Och kören som sjöng också klockorna av Benny Andersson. Men det här med tid, jag vet att första gången jag fick höra att tiden hade ju inte varit densamma i Sverige förrän tågen kom. När vi fick en stambana genom Sverige på andra halvan av 1800-talet, då blev det samma tid i Stockholm och Göteborg. Det hade inte varit tidigare.
Jag tänkte när jag hörde det här stycket, det nya, det var nästan som att dåtiden och nutiden gifte sig, för man fick en känsla av det här moderna musikspråket samtidigt.
Ja, det var modernt, men samtidigt var det ju någonting ursprungligt.
Som urmakaren, snickaren och slagverkaren har byggt.
Ja, det har varit mycket ordvitsar här. Och det kommer bli. Jag tror att det här är en utställning som kommer locka många besökare. Jag hoppas det.
Mitt under vernissagen omringade Hedvig Eleonoras ungdomskör publiken och framförde Klinga mina klockor av Benny Andersson och Björn Ulvaeus under ledning av Natalia Edvall. Slagverkaren och tonsättaren Leif Karlsson, tidigare medlem i gruppen Kromata. Det är han som har komponerat verket Sonatin för liten klocka, särskilt för det här tillfället.
Leif Karlsson, dirigent, tonsättare, slagverkare. Det är du som spelar på det här helt nya instrumentet som du har varit med och byggt.
Ja, precis. Väldigt spännande tycker jag. Nog för att jag har fått spela på väldigt många saker. Väldigt udda saker i min slagverkarkarriär som sträcker sig från 1978 när jag började med kromatensemblen och framåt. Så det här är ett av de mest fantastiskt vackra saker jag spelar på.
Det är som en massa ringklockor.
Det ser ut som små svampar eller som små ringklockor. Det är nämligen så här att idag har vi spelat ett urförande på en utställning om slottets klockor. Det är klart att man måste ha en urförande när man håller på med klockor. Hur som helst, så när jag fick frågan så fick jag också kontakt med slottets urmakare Sofia Reuterdahl. Och hon hade ett antal klangskålar hemma i sin verkstad. Alltså om du tänker den mässingsskålen som ligger inne i pendylen eller inne i den stora golfklockan. Som då har en fantastisk klang. Och eftersom Sofia hade så många så kunde jag lätt välja ut så att det blir en intressant skala. Och när man har en intressant skala, då blir det som en melodi.
De står så att säga upp och nervända som fem svampar här i rad. Och sen framför dem så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 som är liksom står på det stora.
Det är från något mindre ur. Men alla har ju en väldigt speciell klang och väldigt speciell själ. Jag har en här som ser lite udda ut, som en liten metallsträng som är virad. Den låter som det gjorde hemma hos min mormor. Vänta, ska du få höra.
Ja, precis.
Jag får en otrolig association till mormors pendyl och så.
Du har satt dem här sen så att du har fått en speciell skala.
Ja, jag har sorterat dem i två olika skalor. Här är den stora. Liten udda skala, men den gör att det blir en melodi när jag väljer på dem. Och så ovanför har vi de mindre. Och det blir också som en slags melodi.
Och sen hade du ju en metronom också.
Nu står inte den här just nu. Den står inte här just nu. Den var mest för att jag skulle ha ett sällskap. Någon att spela med eller mot eller hur vi ska säga det. Men också för att symbolisera just klockans tickande.
Mm. Och så har du ett instrument till här bredvid som slagverkare.
Som slagverkare är svårt att gå hemifrån utan en cymbal. Men cymbalen är också så bra eftersom man kan sätta igång en liten klang. Och så kan man göra något annat. Man kan byta pinnar eller man kan skruva upp någonting som man behöver och så. Och gömma sig bakom den långa efterklangen som cymbalen. Så egentligen är det mest därför som den är med.
När jag hörde helheten och stycket, då var det verkligen som en koppling från förr i tiden till nuet. Mm. Och där cymbalen just gör att man var inne liksom nästan i dagens musik.
Absolut, visst. Den fick också syftet att göra växlingar mellan de stora klockorna och de små. Sådär. Så då fick jag någon slags liten höjdpunkt i den musikaliska idén som jag hade.
Det här med hur ljuden kopplar, hur vi har ett ljudminne är ju väldigt intressant. Det här som du säger, att man börjar tänka på sin mormor eller farmor och tillbaka i tiden.
Ja, exakt. Jag tror att ljud lika väl som dofter kan skänka associationer och minnen. Så. Jag menar, nu var inte jag. Nu
var det någon annan. Var det någon annan?
Det var klockan
på väggen här. Vi står ju i den här vackra salen på slottet. Så jag tänkte, om någon undrar vad det är som låter ibland bakom, då är det när folk går på den här fina parketten. Det är också ett ljudminne.
Det är också ett ljudminne. Nej, men jag tror att man jobbar mycket med sånt där man umgås med äldre människor. På äldreboende och så vidare. Att man jobbar med sånger, visor, med ljud som du ger minnen, som ger associationer. Så där är ytterligare en del som jag tycker musiken och gör god nytta.
Hur länge har du behövt öva på den här?
Ja, den blir ju lite olika varje gång, det måste jag erkänna. Och det mest speciella idag var ju att på den här lilla blå vackra sammetskudden ovanpå en piedestal som ser ut som en gammal grekisk kolonn, så hade vi en äggklocka från sen 50-tal. Äggklockan är ungefär lika gammal som jag själv och var lite lynnig, så att vi var inte riktigt hundra på när och hur den skulle ringa. Så därför blev stycket lite olika varje gång. Så jag fick hålla ut, för tanken var att jag skulle spela tills klockan ringde och då skulle jag stänga av metronomen. Och då var stycket färdigt. Då blev det en tydlig slut så.
Men det är inte så vanligt att få göra stycken till Sveriges kung?
Nej, det är det inte. Jag har gjort det några gånger faktiskt. Jag är lycklig så. Vid ett tillfälle nere i Botswana på statsbesök. Och de kanske tog mig som slavverkare för kopplingen med trummorna från Botswana och så. Så uppfann jag också ett antal musikstycken. Kanske inte liksom musikverk så, men ändå stycken som var passande i de olika ceremonierna som var runt det statsbesöket. En fantastisk grej med klockan, det måste jag få berätta. När Stockholm fyllde 750 år, då hade vi en konsert på Inre Borggården här ute. Det var lite varmare då än vad det är idag. Då var kungen med och cirka 4 000 personer i publiken. Det var Kromata som stod på scenen. I fönstren runt Inre Borggården så hade vi ställt slagverkselever med klockor i händerna. Vissa av de här fönstren hade inte öppnats på, säg, 100 år eller någonting sånt där. Så det är vi tacksamma för slottets personal som hjälpte oss med. Så de spelade på klockorna runt i fönstren och vi Kromata stod på scenen. Och under varje stol så låg det en bjällra. Så 4 000 bjällror klingrade i luften. Och när det kom då till sin höjdpunkt, då gick kungen upp på scenen och slog på en hammare på en jättestor bronsklocka. Som var tecken till tre personer som stod och höll i kläppen på Storkyrkans klocktorn.
Oh, Jesus.
Och när de släppte den, då var det i sin tur tecken till att alla kyrkorna i Stockholm skulle ringa.
Men finns det där inspelat?
Ja, det gör inte det, tror jag. Oh, men det är en otroligt,
jag skulle ha varit där med min
fantastiskt minne. Och just de här bjällorna gjorde också att när konserten var slut och folk spreds ut och runt om i staden på bussar och tunnelbanor och sådär, så bjällrade och klingade runt hela Stockholm. Så där ser man också det fina med klockklangen. Så.
Det var så speciellt idag just att höra det här stycket och sen höra ungdomskören och lite Haydn först. Mm.
Nej, men jag tycker att det är härligt att se att på en sån här vernissage på slottet där vi lyfter fram historiens klockor också finns plats för framtidens musik. Ibland kan det vara lite lätt att man tar en lite vackert och Haydn eller en liten vacker körsnutt sådär. Men att man också likväl som man beställer nya konstverk eller nya hushållssaker också tänker på att beställa ny musik. För det tror jag är en otroligt viktig sak. Så har det varit inom hoven i alla år. Haydn själv, komponisten, han bodde hos först Esterhazy och det var ju försten som beställde all Haydns musik. Låt vara för lite festligheter och middagsbjudningar, men det var inte då hans musik hade en anledning att urföras. Och på det sättet då så utvecklades ju musikhistorien. Idag har vi helt andra förutsättningar och helt andra sammanhang. Men just därför tycker jag det är så otroligt viktigt att se att slottet idag, att hovet idag beställer ny musik.
Utställningen I tiden på slottet visar såväl riktiga paradur som mer praktiska klockor som haft speciella uppdrag på de kungliga slotten från slutet av 1500-talet och fram till nu. Ansvarig för utställningen är första intendent Lars Ljungström.
Det äldsta ur som kan knytas till en svensk kung med säkerhet, det är ett bordsur som står i en av montrarna här och är gjort 1585, antagligen i Stockholm, av Peter Grundel som, så anses det i alla fall, för det står PG som signatur. Och Peter Grundel finns belagd ett år senare som urmakare i Johan III tjänst. Och det har då Vasakärve och Tre Kronor och lite andra symboler som helt entydigt visar att det är gjort direkt för en svensk kung.
Om man nu tittar på just det här uret, hur skulle du vilja beskriva det?
Det är alltså en rund, inte en urtavla på vanligt vis, utan en rund form och den roterar längst upp och där står det en soldat med en lans. Och lansen är klockans visare helt enkelt, så där den passerar på den här fasta skalan, där avläser man tiden. Och det är ganska typiskt för de här tidiga klockorna att de har rörliga delar med automatfunktioner, därför att de är framförallt tekniska mirakel. Det viktiga var inte att visa tiden, de var inte så precisa så de riktigt gjorde det. Det viktiga är egentligen fascinationen, märkligheten, det obegripligt komplicerade, nästan översinnliga i någonting som kunde röra sig, som kunde visa tid, som kunde överhuvudtaget åstadkomma maskinellt någonting. De var oerhört dyrbara och det här är alltså något som skänkte glans åt förstar, precis som ett astronomiskt ur i katedralen på något vis talade om evigheten och att längst bort så fanns Gud Fader och styrde tiden.
Så hur många urverk är det vi kan se här omkring? Klockor vart man än vänder sig, bara här till exempel en som ser ut som Big Ben.
Alltså, ska jag vara riktigt uppriktig så har jag inte räknat dem. Men om vi nu bortser från det stilleben som vi har här ute i en monter och som säkert är 40 klockor bara det, så har vi väl någonstans mellan 50 och 60 inne i själva utställningen.
Om vi skulle ta den här klockan som ser ut som Big Ben, den är en meter hög.
Ja, det är inte Big Ben utan det är en modell av mitt tornet i en av världens högsta byggnader som uppfördes av någon saudiarabisk statlig institution i Mekka. Det är delvis pilgrimshotell. Det är alltså ett gigantiskt hus med ett torn överst upp. Och själva urtavlan är alltså 40 meter i diameter, byggd av en tysk firma. Men det här är då en betydligt mindre modell, lyckligtvis utförd av en firma i London som heter Dent. Och delvis rörlig och den har lite lysdioder och saker och ting.
Här till exempel, det här går inte att motstå.
Det är ett manshögt golvur, betydligt bredare än vad man är van vid när man talar om golvur. Det är alltså inte en låda utan det är en platt fasad med en spegel urtavla. Och sen är det ett stort ramverk, rejält verkligen, med drivet silver runt omkring. Man kan läsa månens faser, man kan se datum, man kan se månaden. Fast den får man byta för hand, den där månadsbilden. Det här uret är gjort i Augsburg på 1680-talet anses det. Det finns två liknande ytterligare i världen. Men det är alltså redan 1689 placerat i Hedvig Eleonoras audiensrum på Ulriksdal. Så att vi har det belagt ganska tidigt i svensk ego. Och det har då en liten tunn pendel som svänger fram och tillbaka framför urtavlan. Möjligen tillkom pendeln faktiskt eftersom det hade kommit till Sverige. Det här är ju alltså bara ett par årtionden efter eller uppfinningen av en fungerande pendel. Det finns nämligen en reparationsräkning för den här som är från när den tas till Ulriksdal. Och då står det bland annat att man har gjort en ny pendel.
Oj, oj, oj. Det lustiga är ju att när man då tittar på det här fantastiska verket, måste man ju säga. Och så riktar man blicken 3 meter till höger. Där har vi ett mycket stramare ur.
Mm. Det där är en, får man säga, en rejäl märklighet. Det finns nog inte många sådana i världen. Det här är nämligen inte en normal klocka. Utan det här är en föregångare till stämpeluret. Den här har stått, vi vet inte exakt var, men den har varit fastmonterad i slottet. Urtavlan roterar, det är inga visare. Men däremot så finns det för varje kvart ett litet stift i kanten på urtavlan som kan skjutas in. På utsidan av fodret så är det en arm. Den har slottsvakten dragit i och den petar in piggen. Tavlan fortsätter runt så man kan komma tillbaka där några gånger och dra den där armen. Från början så har hela utsidan varit sluten med ett lås på. För poängen är att slottsväven, slottsknäktens överordnade, ska gå dit en gång om dagen och kontrollera hur dags man har varit patrullerat runt. Och det är här som man alltså dokumenterar patrullrundan. Och sen nollställer sig urverket vart efter det roterar. Så att efter 24 timmar så petar det till någonting och så fälls den där piggen ut igen. Så kan man göra om manövern.
Och när man ser på det så ser det otroligt enkelt ut. Liksom en hög träur. Mm. Ja, det ser väldigt enkelt ut.
Ja, det här är ju bruksföremål men det är gammalt. Det är utfört. 1831 gjordes fodret och då fanns nog verket. Så att sen ett par år tillbaka, så runt 1830. För slottsknäktarna på Stockholms slott. Men det här är inte att sätta i salongen, utan det här handlar om vaktfunktioner och att kunna dokumentera bevakningen.
Om vi då hoppar fram ända till idag, vilket är det modernaste uret som är med här?
Det är ett armbandsur. 2003 är det gjort och tillhör kungen privat. Vi har några armbandsur som alltså är sådana som kungen äger och använder för att föra hela den här exposén fram till idag helt enkelt. Även om man inte stannar på alla punkter. Det finns en klocka till som jag tycker vi ska peka på också innan vi ger oss.
Absolut.
Och det är mest därför att urmakaren är omåttligt känd. Här har vi en liten bronsklocka som står på en hylla med ett foder i ganska vildvuxen rokoko.
2 decimeter hög ungefär, va?
Eller ungefär så, ja. Och med ett lejon ner till på foten. Den här är för övrigt en av väldigt få klockor med bronsfoder från Sverige under 1700-talet. Det har inte gjorts många. Men det som är roligt med den är att det också är ett av mycket få ur som verkligen är gjort av Jean Fredman, huvudperson i Fredmans epistlar, men då i ett betydligt mer förfallet tillstånd, alltså Fredman då menar jag, som gifte sig mycket olyckligt. Man var stora stridigheter i hemmet och Fredman gick över ända och drog på sig skulder och man slogs och man eldade upp bohaget och Fredman söp och förföll totalt. Från att från början ha varit en högst respekterad yrkesman, hovurmakare och ålderman i skrået så blir han helt enkelt en totalt försupen existens. Och det ligger nog ett slags moralism i Wellmans val av huvudperson just därför att han hade varit respekterad och nu var någon som kanske inte direkt kröp i rännstenen men nästintill. För det ligger ju någonting också av allvar i botten på Bellmans dikten. Det är inte bara krumbelurer om jag säger så.
Och när vi nu pratar om tid, hur länge kommer utställningen att vara öppen?
Den är öppen till och med den 8 maj och det är helt enkelt så att det här är en slags upptakt till firandet av kungens 70-årsdag på Valborgsmässoafton. Det är hans egen önskan att vi skulle ha en utställning för allmänheten och då börjar vi med den och sen har vi födelsedagen som final på det.
Spotlight med Kerstin Berggren.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.